mannen i svart.
Det vardagliga och det sunda hör ihop. Ja, så anser de flesta människor. Inte jag. Enligt min mening är den uppfattningen absurd. Ta till exempel en lantlig amerikansk miljö. En tjockhudad och lite klumpig begravningsentreprenör. Och ett olyckstillbud i en gravkammare. Ja, den normala lyssnaren kan väl inte tänka sig annat än att det rör sig om en uppsluppen fars. Kan hända med en liten tillsats av det groteska. Men Gud ska veta att den historia som George Birds död föranleder mig att berätta, den har aspekter som kommer våra mörkaste tragedier att te sig, ja, nästan ljusa och muntra. George Birds drog sig tillbaka och bytte yrke 1881. Kunde han undvika det, så talade han aldrig om varför. Inte hans gamla läkare Dr. Davis, heller för den delen, som nu är död sedan många år tillbaka. Man och man emellan sa man att Birch hade fått sin svårartade chock av att han råkat bli instängd i gravvalvet på kyrkogården i Peck Valley och lyckades undkomma bara genom att tillgripa ytterst grymma medel. Och det där var nog sant, men det fanns andra och mörkare sidor av saken. Detaljer som den stackars mannen, omtöcknad av sprit, brukade viska i mitt öra mot slutet. Han talade ut med mig därför att jag var hans läkare sedan Dr. Davis gått bort. Han behövde tala ut med någon. Han var ungkar, hade inga släktingar, så valet föll på mig. Före det där året, 1881, hade Birch varit begravningsentreprenör i Peck Valley. Han var ovanligt tjockhudad och okänslig, till och med för sitt yrke. Jag har hört talas om hans arbetsmetoder, och det skulle inte kunna förekomma idag. Åtminstone inte i en stad. Men lilla Peck Valley skulle nog ha ryst också på den tiden om man vetat om sin begravningskonstnärs hänsynslöshet när det gällde sånt som, ja, svepningar som var dyrbara men som ju inte syntes när kistlocket väl kommit på. Eller den brist på värdighet med vilken den gode Birch ofta anpassade de dödas livlösa lemmar till kistor vilkas format inte alltid var beräknade med subtilaste akkuratess. Nå, alltså. Birch var en slapp och slök karl som inte passade för sitt yrke. Ändå tror jag inte att han var någon direkt ond människa. Han var krass. Krass, rätt igenom. Han var tanklös och slarvig och alkoholiserad. Att han var slarvig visar inte minst den långt ifrån oundvikliga olyckshändelse som drabbade honom. Jag vet inte precis var jag ska börja Birds historia. Kanske någonstans i den sällsynt kalla december anno 80. Då kärlen gick så hårt i jorden att dögrävarna inte kunde gräva fler gravar innan våren. Nåja. Peck Valley var litet och dödligheten låg, så Birch få livlösa uppdragsgivare kunde gott beredas plats i det allmänna gravkapellets valv. Det kalla vädret tycks helt ha förslöat vår man. Aldrig förr hade han spikat ihop så odugliga och olämpliga kistor. Och det rostiga och trasiga låset i gravkammaren, det brydde han sig sannoliken inte om att laga, utan slog upp och dängde igen dörren med överlägsen nonchalans. Till slut kom då äntligen våren med tö, och gravar ställdes i ordning åt den dystre liemannens niofaldiga vinterskörd som väntade där inne i gravvalvet. Birch drog sig förstås för besväret med att flytta sina kroppar under jord, men i alla fall satte han igång med jobbet en kulen aprilmorgon. Men han slutade redan före klockan 12 och hade då bara lyckats föra en enda person till sin slutgiltiga viloplats. Regnet verkade irritera hans häst, så därför blev det bara en. Den 90-årige Darius Peck, som fick sin gravplats inte långt från valvet. Birch bestämde sig för att följande dag börja med den lilla, snälla hedersmannen Matthew Fenner, som också hade sin grav inmutad nära intill. Men han kom att uppskjuta företaget hela 3 dagar och började inte arbetet förrän den 15:e. Det var långfredagen. Birch var inte det ringaste vidskeplig och fäste inget avseende alls vid dagen. Men efteråt, Efteråt vägrade han att göra någonting av vikt på denna skickelsedigra sjätte dag i veckan. Förvisso innebar denna afton stora förändringar för Mr. George Birch. Fredag middag, den 15 april alltså, begav sig Birch iväg till valvet med häst och vagn för att begrava Matthew Fenners kvarlevor. Han erkände efteråt att han inte var alldeles nykter, även om han ännu inte hade börjat dricka de enorma kvantiteter med vilka han senare försökte utplåna minnet av vissa händelser. Han var bara lätt omtöcknad men lyckades ändå oroa sin häst. Den skrapade med hovarna och kastade med huvudet när han drev den upp mot gravvallet. Precis som för ett par dagar sedan, då det tycktes vara regnet som hade stört den. Det var en klar dag, men det blåste en hård vind, så Birch var glad att komma i lä när han låste upp järndörren och steg in i vall. Det kan inte ha varit enbart angenämt att stå där i den fuktiga kammaren med de 8 slarvigt uppställda kistorna. Men Birch, han var fullständigt okänslig för sånt. Han tänkte bara på att hitta rätt kista till rätt grav. Han hade nämligen inte glömt bort den kritik han blev utsatt för när Hannah Bixbys släktingar ville överföra hennes kvarlevor till kyrkogården i den stad dit de flyttat och därvid under Hannas gravsten funnit domar Capwells vitnade ben. Det var halvskumt i valvet, men Birch hade goda ögon. Åh nej, han begick inte misstaget att ta Asaph Sawyers kista, fastän den var ganska lik hedersmannen Matthew Fenners. Men faktiskt hade han från början gjort just den kistan åt Fenner. Men sen hade han i ett sällsynt anfall av känslosamhet funnit den i fulaste och bräckligaste laget för en man som varit så pass vänlig och generös mot honom när han gjorde bankrutt 5 år tidigare. Så han gav gamle Fenner sitt allra bästa, en vacker och stadig kista. Men av sparsamhet hade han förstås behållit den han utdömt. Den kom väl till pass när Asaph Sawyer sedan dog i en elakartad febersjukdom. Sawyer var nämligen långt ifrån någon sympatisk person, och det gick många historier om hans nästan omänskliga hämndlystnad och alldeles osvikliga minne för verkliga eller inbillade oförrätter. Birch hade sannoliken inte hyst några samvetskval för att ge honom den slarvigt hopspikade låda som han nu knuffade undan i sitt sökande efter Fenners kista. Just som han fått tag i gamle Mats kista slog dörren igen av en vindstöt. Där står han i dunklet som blivit dubbelt så djupt som nyss. Den smala springan över dörren släpper bara in ett svagt ljus och lufthålet upp under taket praktiskt taget inget ljus alls. Så han måste famla och snubbla sig fram mellan de långa lådorna bort mot dörren. Dit når han nu i skumrasket och rycker i det rostiga dörrvredet och undrar hur det kommer sig att den massiva porten inte vill ge sig. Och där i dunklet, när han inser vad som hänt honom, skriker han till, som om någon annan än hans häst skulle kunna svara honom. Det vanskötta låset var trasigt och den försumliga begravningsentreprenören instängd i valvet som ett offer för sin egen slarvighet. Det hela måste ha hänt vid 3:30 tiden på eftermiddagen. Birch var emellertid av naturen en praktisk man och istället för att stå där och ropa började han känna sig för efter några redskap som han visste skulle ligga i ett hörn. Det kan betvivlas att han alls kände sig tryckt av det kusligt sällsamma i sin belägenhet, av någon form av skräck. Nej, det var det faktum att han stod där inspärrad så långt från allfarvägarna som gjorde honom utom sig. Hans arbete hade blivit avbrutet på det här sättet, och om inte slumpen förde någon vandrare i riktning mot gravvalvet blev han kanske tvungen att sitta där hela natten eller ännu längre. Birch hade nu hittat redskapshögen och valt ut en hammare och en mejsel åt sig, varefter han över kistorna retirerade mot dörren. Luften började kännas utomordentligt ohälsosam. Men vid det kunde han inte fästa sig när han stod och bearbetade det tunga och anfrätta låset. Han skulle gett mycket för en lykta eller en ljusstump, men i brist på dylika hjälpmedel fick han halvblind fumla på efter bästa förmåga. När han insåg att det var hopplöst att få låset att ge vika med så dåliga redskap under så dunkla ljusförhållanden började Birch se sig om efter andra möjligheter att komma ut. Valvet hade grävts ut i en sluttning så att den trånga ventiltrumman under taket löpte genom ett bra stycke jord. Den utvägen var alltså otänkbar. Över dörren fanns emellertid en smal tvärspringa i tegelmuren som möjligen kunde utvidgas av en flitig arbetare. Men hur skulle han nå dit upp? Det fanns ingenting stegliknande där inne. Och från de väggnischer som var avsedda för kistor, men som Bert sällan gjorde sig besvär att använda, kunde man heller inte nå upp. Återstod bara själva kistorna som tänkbara trappstenar. Och medan han betraktade dem började han grubbla över bästa sättet att arrangera dem. Tre kisthöjder räknade han med att behöva för att nå upp till tvärslån. Men fyra vore förstås bättre. Lådorna var något sånär jämnstora och kunde travas som block. Det gällde alltså att beräkna hur man stabilast kunde bygga upp en plattform på fyra kistors höjd av de åtta som fanns att tillgå. Medan han stod där och planerade kunde han inte undertrycka en önskan att enheterna i hans trappbygge hade varit av stadigare kvalitet. Om man hade fantasi nog att önska att de varit tomma, det kan i högsta grad betvivlas. Slutligen beslöt han sig då för att lägga en bas med hjälp av tre kistor parallellt med väggen. Och ovanpå dem placera två lager om två kistor vardera. Och så i sin tur på dessa en enda kista som alltså skulle tjäna som själva plattformen. Denna anordning skulle erbjuda exakt den önskade höjden. Och så började den inspärrade att i skumrasket och utan ceremonier hiva de moltysta kvarlevorna av mänsklig dödlighet upp på sitt privata babelstorn, där det steg för steg reste sig mot den åtrådda höjden. Han beslöt spara den bastantast byggda fännerkistan till själva krönet för att han skulle få ordentligt underlag för det fortsatta arbetet där uppe. I halvmörkret fick han mest lita till känseln då det gällde att välja rätta kistan, och han kom på fännerkistan mest av en händelse. Nå, så småningom var tornet färdigt och Bert tog sig en paus på nedre trappsteget av sin ohyggliga arkitektur för att vila sina verkande armar. Så klättrade han försiktigt upp med sina verktyg i höjd med den smala springan. Den omgavs enbart av tegel, och det föreföll inte otroligt att han rätt snart skulle kunna mejsla bort tillräckligt för att ta sig ut genom öppningen. Då hammarslagen började ljuda, gnäggade hästen plötsligt till utanför i en ton som kunde verka uppmuntrande eller kanske jäckande. I vilket fall som helst passade den väl till situationen, och den oväntade hållfastheten hos den svårforcerade tegelväggen utgjorde sannoliken en sardonisk kommentar till fåfängligheten i alla jordiska förhoppningar. Mörkret föll och alltjämt strävade Birch med hammare och mejsel. Han arbetade nu mest på känn, för det hade dragit upp moln som skymde månen. Men fastän arbetet fortfarande gick långsamt kände han sig ändå uppmuntrad av sina framsteg. Han var säker på att komma ut ungefär vid midnatt, och typiskt nog gav detta honom ingalunda några kusliga bitankar. Obesvärad av några grubblerier över tiden, platsen och sällskapet under sina fötter, hackade han helt filosofiskt på i det hårda murbruket. Någon gång svor han till när en flisa träffade den oroliga hästen som stod och stampade där utanför vid cypressen. Småningom blev hålet så stort att han då och då kunde pröva om kroppen fick rum. Det måste ha varit gott och väl midnatt när Birch ansåg att han skulle kunna ta sig ut. Trött och svettig, trots många vilopauser, klättrade han ner och satt en stund på den nedersta lådan för att samla sig inför det slutgiltiga försöket. Knycken med kroppen och så språnget ner på marken inunder. Den hungriga hästen gnäggade i ett, och han önskade att den ville sluta. Han kände sig egendomligt lite förtjust inför sin förestående räddning, och han var rädd för ansträngningen. Hans figur hade också den tidiga medelålderns bastanta orörlighet. Det fick han sannoliken också märka när han på nytt besteg sin trappa. Den knakade olycksbådande under hans tyngd. Och när han kom upp på den översta kistan hörde han det betryckta kvidande som brukar förebåda att trävirke just börjar spricka. Han hade räknat fel trots att han valt den stadigaste, fännerkistan till plattform. För nätt och jämnt hade han klivit upp på den med sin fulla tyngd förrän det ruttnande locket var efter och han dunsade en halv meter ned mot något som inte ens han skulle vilja föreställa sig. Halvt galen av rädsla och det nya ljudet gav den väntande hästen utanför till ett skri, slet sig, gav sig iväg i galopp genom natten med vagnen slängande efter sig. Birch befann sig i sin ohyggliga belägenhet för lågt för att utan svårighet kunna ta sig ut, men han tog sig ändå samman till ett avgörande försök. Med händerna klamrade han sig fast vid öppningens kant och försökte häva sig upp. Då märkte han att han fick ett egendomligt motstånd. Det var faktiskt som om någon höll honom kvar med ett tag om vristerna. Och för första gången under hela denna kväll kände han skräck. För han kunde inte skaka sig loss ur det okända grepp som höll hans fötter obevekligt fjättrade. Och plötsligt genomglödgades hans vador av en fruktansvärd smärta. Han kände en isande fasa välla upp inom sig. Han ville tro att han trampat på träsplitter eller utstående spikar. Han sparkade och slingrade sig desperat och utan styrsel. Hans medvetande var redan till hälften förmörkat. Instinktivt lyckades han till sist vränga sig ut genom hålet och kasta sig ner på den fuktiga marken. Han kunde inte gå upprätt och månen som just rann fram genom molntäcket måste ha varit vittne till en ohygglig syn där han med sina blödande vrister släpade sig till kyrkogårdens grindstuga, grävande sig fram med fingrarna djupt i den svarta mullen. Bråttom hade han, oändligt bråttom, men hans kropp svarade bara med den dödande långsamhet som plågar en människa då hon jagas av en mardröms fantomer. Men ingen kom uppenbarligen efter honom, för han var ensam. Och han levde när Armington, kyrkvaktaren, öppnade vid hans svaga kraftsanden på dörren. Armington hjälpte genast Birch i säng och skickade sin lille son efter Dr. Davis. Den skadade mannen var vid fullt medvetande, men kunde inte tala sammanhängande, utan stötte fram lösryckta fraser som "Å, mina vrister, släpp mig" eller "instängd i gravkammaren". Så kom då doktorn med sin väska och började fråga ut patienten medan han klädde av honom kläder, strumpor och skor. Såren, båda vristerna, var fruktansvärt tilltygade omkring akillessenorna. Tycktes till en början förbrylla den gamle läkaren, men till slut skrämma honom. Hans frågor blev mer än medicinskt närgångna och händerna formligen skakade på honom medan han snabbt men omsorgsfullt la om de sargade lemmarna. Det var som om man ville slippa se dessa sår så snart som möjligt. För att komma från en läkare som ju bör vara opersonlig blev Davis efterföljande korsförhör både olycksbådande och besynnerligt. Han var egendomligt angelägen att få veta om Birch var säker, absolut säker på vilken kista han ställt överst i traven. Varför han hade valt ut den och om han där i mörkret kunde vara övertygad om att det var Fenners. Och hur han kunde skilja den från den till materialet sämre men till storleken exakt lika kistan som tillhörde Asaph Sawyer. Frågor, frågor, frågor. Skulle verkligen den stadiga fännerkistan ha brutit ihop så lätt? Davis, som var en gammaldags småstadsläkare, hade naturligtvis varit med vid bägges begravningar och skött både Fenner och Sawyer på deras dödsbädd. Han hade till och med kommit på sig med att vid Asaph Sawyers begravning undra på hur den hämndlystne farmaren kunde få rum i en låda som var så lik den småvuxne Fenners i lamfånget. Efter hela 2 timmar gick Dr. Davis, sedan han enträget tagit löfte av Birch att denne för all framtid skulle hävda att hans sår härrörde från spikar och träsplitter. För övrigt tillade han kunde ingenting annat vare sig antas eller bevisas. Men det vore tillrådligt att säga så lite som möjligt och inte låta någon annan läkare ta hand om vården av såren. När Dr. Davis lämnade Birch den där aftonen tog han en lykta med sig och gav sig upp till gravvalvet. Månen sken på de nedfallna tegelskärvorna och den sönderhackade fasaden. Härdad av tidigare prövningar i dissektionssalar steg doktorn in i gravvalvet, höjde lyktan och såg sig omkring. Han flydde hals över huvud tillbaka till grindstugan och bröt sin kallelses alla regler genom att där väcka upp sin patient, ruska liv i honom. Och han viskade honom sanningen.
Det var Asafs kista, Birch. Det var precis som jag trodde, Birch. Jag känner igen hans bett, för framtänderna var borta i överkäken. För himlens skull, Birch, som jag någonsin sett hämndlystnad i ett ansikte. Du vet vilken djävul han var när det kom till hämnd. Hur han ruinerade Raymond 30 år efter gränstvisten. Och hur han trampade ihjäl valpen som nafsade efter honom i fjol. Du minns väl? Han var en djävulig människa, han. Och jag vet att hans ursinniga drift att hämnas öga för öga och tand för tand, den kunde bryta genom tid och död. Åh, gode Gud. Hans raseria fasar för att tänka på att den skulle gå ut över mig. Men Birds, varför gjorde du så, Birds? Han var en vidrig skurk, och jag säger ingenting om att du gav honom en kasserad kista, men du ska alltid gå ett förbannat steg för långt. Det går väl an att snåla in lite här och där, men du visste ju hur liten Fenner var till växten. Jag ska aldrig glömma den synen så länge jag lever. Du måste ha sparkat ordentligt, Birch, för Asafs kista hade hamnat på golvet. Ja, jag har sett mycket i mina dagar, men det här, det var för mycket. Birch, du har faktiskt fått vad du förtjänar. Det var ohyggligt att se hans intrampade skalle, men det andra var värre. Jag såg vristerna som du skurit av för att han skulle få plats med ett Fenners kasserade kista.